Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till det 15:e avsnittet av Evelöv och Månström, din trogna löparkompis i eten. Vid min sida har jag en programledarkollega av absoluta världsklass, Malin Evelöv. Kul att se dig.
Ja, men tackar. Detsamma, Petra. Alltid lika trevligt att se dig.
Du, hur gick det på Mästarnas mästare? Vann du?
Vilken rövare, det där försökte du. Ja, höll på att sätta dit mig. Nej, men du vet, du får hålla dig fram till februari-mars när det kommer att sändas. Du kan inte få veta någonting.
Nej, men du har fin solbränna i alla fall.
Fin solbränna och jag har haft fantastiskt kul.
Okej, okay. Det är så mycket du kan säga.
Ja, det är så. Men vi ska ju prata om andra saker.
Det ska vi göra. Idag så har vi ett tema som är hett efterfrågat av många. Jag tänkte att vi skulle prata om tröskelträning. Och vad är det egentligen? Varför ska man träna det? Och när är det bra att lägga in dessa pass? Dessutom kommer vi med konkreta tips på pass och en massa annat förstås. Och i slutet av programmet kommer vi också att besvara ett gäng frågor från er lyssnare. Men innan vi går in på dagens tema tänkte jag slå ett slag för inslaget i slutet av programmet, där jag tar med mig en hel hög frågor från er lyssnare till det här avsnittets sponsor Asics. Det får du inte missa. Men nu, tröskelträning. Det här är ju ett väldigt så här, ett begrepp som ger upphov till förvirring. Ska vi börja med att försöka räta ut detta? Vad är egentligen tröskelträning? Vad är tröskelträning för dig, Malin?
Det är ju egentligen längre intervaller, uppåt en minst 3-4 minuter löpning. Och då är tempot, jag brukar kalla det för obehagligt högre tempo, men som funkar under en lite längre tid. Det vill säga, det är inte mjölksyra. Det är inte så att du känner att jag orkar bara 20-30 meter till. Sen går det verkligen inte mer. Utan det är en sån där krypande obehag, trötthet som ligger och pyr i benen. Lungorna känns lite för små. Plötsligt så känns det som, vem bytte ut mina extra large lungor mot extra small? Men det går med mental styrka att fortsätta springa i det där tempot.
Fast det där lät ju nästan som att du beskrev en så här...
Nej, men mjölksyra, alltså max träning är ju en annan sak. Då är det ju mer att då tar det stopp, då känner man att nu kan jag knappt lyfta benen, nu är det, lungorna håller på att sprängas och det sprutar kanske mjölksyra och jag orkar faktiskt inte, även om jag har psyke, så orkar jag inte mer än 20 meter till, sen måste jag få stanna. Det här med tröskelträning, det är liksom att det är absolut inte bekvämt tempo. Och det är inte det där att man kan springa och titta på naturen och tänka på annat, utan det är ett fokus man måste ha, att jobba med sitt psyke hela tiden, att hålla uppe tempot fast det känns lite snabbare än vad man egentligen skulle önska sig. Och tuffa på det, titta på klockan, nej, jag ska springa, jag har 2 minuter kvar på den här intervallen innan jag får stanna, och det går, men det är inte bekvämt.
Nej. Jag fick ju lära mig något så här knep då. För första gången jag skulle köra tröskelträning så tyckte jag att det var jättesvårt. För att jag kände att de andra i gruppen, de sprang för fort. För de flåsade som blåsbälgar. Och då tror jag att flåsar man så mycket, då får man mjölksyra. Jag vet inte om man... Men, det kändes, men då i alla fall så sa han då som coachade oss att han sprang bredvid mig i några varv och sa att det ska vara precis så att du, liksom, du har en ansträngd andhämtning men du ska inte så här flåsa okontrollerat. Utan du ska liksom känna att det är jobbigt men inte liksom det här... Så.
Ja, fast samtidigt så det är lite också hur van man är vid att träna de här.
Jag var ju grön då kan man säga, så att det var ju motionstips kanske.
För att ju bättre tränad du är desto mer kan du nog pusha dig även på tröskelintervaller utan att gå över gränsen. Alltså då har du en väldigt fin kalibrering i din känsla för vad som är för snabbt och vad som är lagom. Men när jag kör tröskelträning så tycker jag väl att jag har absolut en rätt kraftig andhämtning.
Men kan du alltså beskriva så här, eller så här.
Ja, alltså det är jättetung andning och det känns som att lungorna är lite för små. Det är är plötsligt väldigt det är mer nästan ansträngande i lungorna än i benen på tröskelträning tycker jag. Det är den där att det känns liksom att det räcker inte riktigt till i lungorna. Men och det man ska tänka på med tröskelträning också, det är ju att man har inte så lång vila på det heller. För det är just det här att när du inte går över till mjölksyra så även om du är väldigt trött, du kanske har sprungit en kilometer då, och så får du relativt kort vila, kanske bara 60 sekunder eller 90 sekunder som max. Och sen ska du köra en likadan till och en likadan igen.
Oj, det är jobbigt mentalt också.
Ja, det är ju det, för att du är rätt trött på intervallen och den är rätt lång, så du får plåga dig mentalt lite grann. Så jag skulle säga så att även om tröskelträning inte är mjölksyra och den där akutaste tröttheten, så tycker jag att det är bland de jobbigaste mentala passen på grund av att du måste pusha dig under längre tid lite utanför comfort zone.
Men för du gillar ju att riva av så här korta intensiva intervaller i maxfart, eller? Är det en fördom?
Nej, det är ingen fördom. Det stämmer helt och hållet. Jag gillar att känna när jag trycker på i steget.
10 gånger 400 meter?
Ja, 10 är för många, men färre. Ja, 5 i så fall.
Då ska det gå fort.
Eller 10 gånger 200 i liksom hög fart med fullt tryck i löpningen. Det är sånt som jag älskar allra mest.
Men är det inte så att tröskelträning har ju många fördelar för att när det gäller löpekonomi, det här är ett ord som är lite så här, vad är det då? Men jag har fått lära mig att det är ett tillstånd där liksom optimal användning av energin, för att du har en löpteknik och du har en andning och men helt enkelt ett optimalt sätt att liksom springa på.
Jo, men det är verkligen otroligt bra träning som uppbyggande och ändå ha hög kvalitet. För det är sån träning som du kan köra hela året också. Du kan köra även ute på vintern en tröskelträning. Hitta liksom en cykelbana som är lite plogad och sandad. Så går det rätt bra att köra tröskelträning, för att det är inte i allra högsta fart. Men det är ändå som du säger, Petra, att man springer med en väldigt bra löp. Teknik, för att det är lite snabbare än den här slarvlöpningen som när man är ute och joggar eller springer långpass, när inte löptekniken är den allra bästa, utan du har en skärpning i allting. Du måste vara på, du måste ligga i ett bra steg, men det är ändå så pass kontrollerat att du faller oftast inte igenom som det kan göra på en mjölksyreintervall, när du känner att det bara smäller till och så tappar hela löpsteget på grund av trötthet. Utan det är ett tillstånd av väldigt bra löpekonomi, löpteknik, och det enda som är svårt med tröskelträning är att det är mentalt lite krävande pass. För det är långa intervaller, det tar lite på psyket att ligga och plåga sig i flera minuter. Kort återhämtning och så rätt bra med upprepningar också. Så att, och det man kan säga med tröskelträning, det är ju som jag sa uppåt en 3-4 minuter om man kör minst då i tid, eller runt en kilometer och uppåt.
Per intervall.
Per intervall, ja. Och man kan ju köra, olika serier. De flesta vet jag tycker att det är rätt bekvämt att kanske ha då en kilometers intervaller. Det är så tydligt. Det är så,
lättare
det är så,
att dela upp i huvudet också.
Ja, och att man kör då, om man kör då en 5-6 stycken eller 8 stycken. Vissa kör upp på 10 också, det har jag aldrig gjort. Sen kan man köra serier med längre intervaller också. Jag ska berätta om mitt favorittröskelpass, eller hatfavorit får jag säga, för den är så otroligt nyttig, men den är vidrig.
Ja, måste jag höra på.
Och det är att man börjar med en 3 kilometers intervall. Sen är det 2 minuters gåvila, sen kör en 2 kilometers intervall, går ner på 90 sekunders vila. Och sen är det 1 kilometers efter det. Sen har jag bara 60 sekunders vila och sen är det 500 meter. Så det blir 6,5 kilometer tröskel. Men det som är så häftigt med den, det är att man lurar psyket lite grann. Att från att kanske 1 kilometers intervaller är en riktigt lång rackare som man känner att det här är längsta jag orkar springa i det här tempot. Plötsligt när jag kommer ner på den där 1 kilometern så känns det kort. Ja, då tänker mitt huvud, härligt, äntligen bara 1 kilometer.
Men alltså en gång till, så vi tar det här passet igen. 3 kilometer först, eller uppvärmning först.
Uppvärmning,
då.
Uppvärmning, 10 minuter.
Och sen 3 kilometer.
I tröskelfart,
och sen vila.
2 minuter, gång,
och sen
2 kilometer, tröskel.
Ja.
90 sekunders gång.
Ja.
1 kilometer, tröskel. 60 sekunders gång. Och 500 meter. Och sen är det slut. Sen får man slänga sig
i
gräset eller snön eller vad det är.
Man måste ju varva ner.
Sen ska man jogga ner, absolut. Ja. Men det som är nyttigt ibland är just att inte hamna alltid i att du kör kanske då 5, 6, 7 1 kilometers intervaller, och det är ditt tröskelpass alltid. För det är många som hamnar i det, att man har ett pass och det blir lite hatkänsla över ibland, att man alltid bara ska köra samma grej och man kan jämföra sina tider och det är lite enformigt. Istället då att baka in ett sånt där ännu värre pass på ett sätt, att börja med en 3 kilometer, den är tuff.
Nej, men så jämföra tider, är inte tröskelfarten densamma, alltså oavsett hur lång intervallen är? Eller?
Nej, men alltså om man kör 3 kilometer på en intervall, då orkar jag inte hålla samma tempo som om jag kör 1 kilometer. För att den är ju lite längre, att den får ha lite lägre tempo på den.
Men det där strider lite grann mot vad jag har fått lära mig, för där är liksom tröskelfarten är en fart som liksom du håller vid en viss pulsnivå. Och då vid den farten så transporteras det bort lika mycket mjölksyra som det tillverkas mjölksyra i kroppen. Så det är liksom en viss fart vid ett givet underlag, eller vad man säger. Alltså det här är bara sånt som jag fått höra. Och då tänker jag, då ska man ju springa 3 kilometer. Om nu tröskelfarten är kanske, säger vi, 5 minuter per kilometer, då ska man hålla den på alla 3 intervallerna. Alltså så har jag fått lära mig, men det håller inte du med om alltså?
Nej, jag gör inte det.
Nej, då får vi prata med Ingmar här
i Uppsala. Det är det här som jag tycker är så spännande med träning och träningslära och olika individer också. Vad man tror på själv eller vad man känner att ens kropp passar för. För det är ju också så att alla blir inte bra av samma träning. En person tränar inför samma mål och den andra tränar på ett helt annat sätt. Och det här är allt från elitnivå till motionärsnivå. Och man reagerar väldigt olika på olika typer av träning och tål olika träning också. Men jag är ju kanske inte lika då påläst rent vad ska man säga teoretiskt då som Ingmar din
tränare. Du har
tränare.
Ju mer praktisk erfarenhet.
Men det där med att springa i, om jag ska springa en kilometern i en sån serie lika snabbt eller lika långsamt som tre kilometern, då blir det inte samma trötthetsnivå. Jag kan öka den nivå. Om jag bara springer en kilometer så orkar jag lite högre tempo utan att dra på mig mjölksyra. Men om jag ska fortsätta i det tempot i tre kilometer så kanske det blir mjölksyra mot slutet. Ja. Så att den håller inte jag med om. Men,
okay. Ja.
Jag vet inte det fysiologiska bakom det hela, men meningen med den träningen är ju att du ska ligga i ett tempo som du känner är det här obekväma, fast det funkar under längre tid. Sen är det ju för mig, utan att veta vad som ligger fysiologiskt bakom det, så tänker jag att du kan ju ändå, låt säga Petra, att du springer ett 5-kilometers lopp eller ett 10-kilometers lopp, så är det ju olika tempo.
Absolut.
Det är ju liksom inte så att du kan springa i samma fart bara för att du har hittat ett... Då går du ju för långsamt på 5 kilometer.
Nej, men då är det, alltså man springer väl inte 5 kilometer i tröskeltempo? Alltså det går väl fortare än tröskelfart, tänker jag. Om man har tränat rätt liksom för det.
Nej, alltså... Eller? Nej, alltså om man ska springa längre lopp, alltså det vill säga som inte är mjölksyra egentligen, och det är 5 och 10 kilometer, är inte mjölksyrelopp. Nej. Utan det är tröskellopp. Och sen på slutet så smäller det ju till, tar slut på alla fronter. Men, men där handlar det om att ligga i en tröskelfart. Sen kanske jag då kommer från en elitidrottstänk och att tröskelfart ligger högre än vad du jobbat med. För det låter som att mina tröskelpass ligger i ett helt annat tänk än... Det låter som att du går lite lugnare.
Jag tror så här, att tröskelfarten, bara för att du har en viss tröskelfart i kroppen, så betyder ju inte det att du klarar att hålla den här farten. För du måste ju vara tränad för att kunna hålla den. Och tänker jag att en elitidrottare så är ju van att liksom plåga sig mer, så att då är man van att hålla den här farten. Men jag tror att det kan nog vara så, eftersom vi liksom verkar komma från lite olika håll, att det är så här, ja, men det går lite långsammare när en motionär som av min kaliber kör tröskel och jämfört med, för jag skulle till exempel inte kunna hålla tröskeltempo under en hel mara. Det är ju helt omöjligt, för jag vet att jag gjorde något sånt här laktattest heter det. Då springer man på ett löpband och så tar man blodprov vid olika hastigheter och så får man fram då hur mycket mjölksyra man har i blodet. Och då fick han fram att om jag skulle springa en hel mara i mitt tröskeltempo, då skulle jag springa maran på 3:10. Och det gör inte jag.
Nej, men det stämmer ju. Men det är det jag säger, att, och det är samma på en intervall. Jag kan inte ligga på samma fart på en 3-kilometers intervall som en 1-kilometers intervall. Jag känner att 3-kilometern har ett lite lägre tempo. Fast jag känner att jag har samma känsla som 1 kilometer.
Alltså tröskelkänslan.
Tröskelkänslan är densamma, fast tempot är lite olika. Och det är samma om du springer ett lopp. Om jag springer en halvmara eller en helmara eller så är det ju att man måste anpassa tempot. Känslan är lite lika, fast det är liksom ett högre tempo på kortare lopp.
Men alltså, om jag ska se det här liksom ur ett objektivt perspektiv, så det känns som att du går på känsla för att du har liksom din långa erfarenhet av din idrott. Och vi motionärer, vi läser väldigt mycket och så här, teoretiskt. Och sen så tror vi på det. Så det känns som att det, liksom, det finns inga fel och rätt. Nej. Egentligen, utan det är så här... Vi motionärer som inte hållit på så länge, man vågar inte riktigt gå på känsla, för man litar inte på sin känsla, utan man går på liksom lite grann vad man har lärt sig.
Ja, och det stämmer ju mycket i och med att jag tränar ju motionärer, så, och det är ju allt från välja nybörjare som aldrig har kört en tröskelintervall eller en intervall överhuvudtaget till de som är lite mer vana vid det och tuffare. Men, och där märker jag ju att tröskelintervaller är väldigt svårt att börja med för en motionär. Jag brukar väldigt sällan lyfta in det som första pass för en motionär som inte har sprungit så mycket intervaller, för det blir liksom ingen kvalitet på det. Det är väldigt svårt att hitta tempot. Antingen går det för fort och så orkar de överhuvudtaget inte genomföra passet, eller så går det knappt över deras distansfart och då blir det inte något kvalitetspass. Så det är ofta lätt att börja med lite mer kortare intervaller, få upp lite tempo, lite vana för att pusha sig och bli lite trött och så innan man börjar med tröskelintervaller. För det är en svårare balans mellan att hitta det där så att du klarar av passet och ändå får en kvalitet på det.
Ja, men alltså, är det inte så att ju mer rutinerad löpare du blir, desto mer kan du laborera med olika farter? Alltså du får fler växlar ju mer erfaren du blir. För jag upplevde att när jag började springa, då hade jag typ så här lugn distansfart och intervallfart. Och kunde inte springa något annat tempo för att det gick inte. Men sen så lärde man sig att liksom fine-tuna farten lite och säga, men nu så springer du i halvmara fart, nu springer du i miltempo. Så här. Det hade man ju ingen aning om i början. Då var det bara jobbigt hela tiden.
Exakt, och det är därför det är lättare att börja med lite kortare intervaller också när du ska börja med intervallträning, så att du känner att jag kan verkligen våga öka mitt tempo från den här distansfarten utan att ta helt slut. Eller tar jag slut så är det väldigt kort kvar på intervallen. Men jag verkligen sett många som inte har den där fartkänslan i kroppen när de ska springa just tröskelintervaller, att det går alldeles för fort i början. Det känns jättelätt, det känns fint och öser på, och sen så rasar det fullständigt igenom, och sen får man liksom ta bort hälften av intervallerna och köra något annat på slutet för att det går inte att genomföra hela det passet som är tänkt. Så att det är väldigt lätt att spränga sig och göra fel på de passen i början. Så, eller då som du, att man börjar kanske lite i underkant då. Mm. Att man tar det kanske lite extra lugnt då. Det känns som att när du började med tröskelintervall att du hade kunnat gå lite hårdare. Ja. Eller nu kanske du kan gå hårdare när du har kört lite mer sånt än vad du gjorde första gångerna.
Jag tror att det var så att kanske att jag fick det rådet för att jag skulle klara av mentalt att genomföra de här intervallerna. För att vi sprang ju då på en slinga i skog i Uppsala som var 3 kilometer lång. Så vi sprang alltså 3 gånger 3 kilometer. Ibland så delade upp det i 9 gånger 1 kilometer. Men det är ganska tufft liksom. Och då kände jag att om jag skulle ligga i kanske då det som egentligen var mitt tröskeltempo, då hade inte jag grejat det där.
Nej, det hade du aldrig gjort. Och det är rätt saftigt att börja med 9 kilometer tröskel.
Men jag kan säga dig att jäklar vad de där passen gav. Även om jag sprang i då kanske för långsamt. Så det här var ju på den tiden då jag jagade tider. Alltså jag kapade 10 minuter på mitt halvmara pers efter att ha kört de här passen i 2 månader. Ja. Alltså 2 gånger i veckan i 2 månader.
Jag kan tycka då att, liksom att om man varvar, alltså det är ju drömmen för mig som coach, att en kund till mig eller en löpare som jag vill hjälpa får in ett tröskelpass och ett annat intervallpass av lite kortare slag så att de får upp lite tempo och sen ett distanspass på det, eller ett långpass om man gillar det eller så.
Då du älskar långpass, eller hur?
Jag måste ju köra nu om jag ska springa halvmaran i vår här. Så, nej, men jag har egentligen inte något emot långpass egentligen, men det är att jag kan bli lite uttråkad om jag är själv. Lite så att jag liksom vill få det överstökat, och risken för mig är att jag springer för fort, och det är det som är mitt problem, att då springer jag lite för fort och då blir det lite för jobbigt egentligen det här långpasset.
Mitt problem med att jag avbryter för att det är tråkigt. Ja.
Nej, men så har jag med mig en kompis, då kan jag springa i 2 timmar och bara njuta och ha jättehärligt.
Ja, men sån är jag också.
Och springa och prata och ha trevligt. Så att jag har inget emot egentligen så, men det blir, jag har sprungit lite för mycket själv på de där, och det är det som gör att jag tycker att det tar för lång tid och jag liksom tappar lite gnistan mot slutet, och så springer jag lite för fort för att jag vill komma hem. Och då blir jag lite för trött efter och så, ja, så blir det inte så där bra upplagt som jag coachar andra. När jag coachar mig själv då på långpassen så blir det inte alltid helt rätt.
Nu har vi ju nämnt en del pass som är rätt extrema ändå. Alltså så här, tre gånger, vad var det?
Tre kilometer, två kilometer, en kilometer.
Det är rätt femmördag. Mastigt alltså.
Det är ett massigt. Det är inget pass som man ska kanske börja med om man inte har kört tröskelintervaller någonsin.
Vad ska man börja med då? Om man ändå är liksom hyfsat vanlöpare, men det här med tröskelträning har man inte testat förut. Vad kan man göra då?
Med mina kunder som inte har kört så mycket sånt, då börjar jag med tidsintervaller, alltså lite längre intervaller på tid istället för att ha en sträcka. För en sträcka blir alltid så mätbart och du ska jämföra tider och så, det blir mer dramatiskt. Så att, jag tycker det är bättre att ha lite serier då med liksom längre tider. Och för att spajsa upp det lite, för att det inte alltid ska bli så enformigt och trist, så brukar jag bryta av med någonting i mitten. Så ett av mina favorit tröskelpass för en som ska börja med det är att antingen börja med, det beror lite på hur bra tränad man är, antingen börja med 10 minuter eller 8 minuter.
Ja.
Det beror på
i tröskelfart.
Ja. Och då springer man 10 minuter eller då 8 om man känner 10 lite för långt.
Mm.
I tröskelfart, lite högre tempo än vad som är helt bekvämt, men det funkar.
Mm.
Det är jätteskönt att få stanna, det är lite flåsigt, men du har inte mjölksyra. Sen tar du 2 minuters vila. Sen spajsar man upp det med att springa 5 stycken 45 sekunders intervaller.
Vänta nu, går man under vilan då?
Ja, eller, går under vilan.
Och sen så är det 5
stycken 45 sekunders intervaller. Pang, 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 får man komma upp lite i tempo. Och de har jag bara 45 sekunders vila mellan.
Alltså 45 sekunders
löpning, 45 sekunders vila.
Stå vila.
Ja, det beror på. Om man är ute på en runda så kan du gå framåt. Det är liksom, det är inte så noga om du står eller går. Eller om du vill köra dem fram och tillbaka på samma sträcka och jämföra dig lite, att du försöker hinna lika långt på varje. Det spelar ingen roll. Men då får du liksom komma upp i löpsteget, springa på lite, bryta den här långintervallen i huvudet. Och sen så blir det 2 minuters vila igen efter de där 5 stycken, 45-orna. Och sen springer man 8 minuter eller 6 minuter. Alltså den korta versionen av det här, det är att man börjar med 8 minuter tröskel, 5 gånger 45 sekunder snabbare, 6 minuters löpning.
Ja.
Och den lite längre är 10 minuters tröskel i början och 8 minuter på slutet.
Okay,
och då har du liksom tider, bara du ska springa de här minuterna. Och det är inte så noga hur långt du hinner, men känslan ska vara att det är lite småkrypande och jobbigt under det där. Och det är väldigt skönt att stanna när det är dags att stanna.
Det låter som något pass jag körde med dig förra året, eller i år menar jag, inför Pragmaraton.
Vi har kört den.
Eller hur?
Ja, absolut.
Jag vill minnas att det var riktigt jobbigt. Men, att det,
men det är ändå mer sådär att du har inte några tider att jämföra med, du vet inte hur långt du har hunnit. Självklart, de flesta har klockor där man mäter hur fort man springer och hur långt du hinner och så vidare, så det kan man alltid mäta, men det blir lite mindre mätbart än om du mäter upp en kilometer och ska liksom hetsa dig själv mot tider och så. Så att, den kan jag tycka är rätt skön att köra på en vanlig runda också, bara gå ut och du behöver inte mäta upp någon sträcka heller.
Löpan kan det ju funka på också. Alltså jag tänker att många kör ju lite tröskelträning under hösten och vintern för att man inte vill bygga upp kroppen mer, inte köra max. Och då kan det ju funka bra om det är liksom risigt väder ute och springa på löpan kanske.
Ja, verkligen. Och där tror jag många har lite att hämta just det, att variera de här tröskelpassen så att de inte blir... Skulle jag själv gå ut och köra samma 6 gånger 1 kilometer med 60 sekunders vila och jag vet exakt vad jag brukar ha och samma sträcka, det blir jättetufft att göra det varje vecka tycker jag. Men däremot att köra en tröskel av olika slag, ibland blir det en tid, ibland är det en längre serie med 3 kilometer i början och ibland är det 1 kilometer, och det blir trevligare tycker jag. Det är samma samma tänk och det är samma träning fast på olika sätt.
Mm. Vilken är den kortaste intervallen i tid tycker du för att det ska räknas som en tröskelintervall? Vad sa du?
Var tre
du...
minuter skulle tre, jag säga. Ja. Ja, under det då börjar det bli lite mer att du måste trycka på lite mera i fart.
Så kanske liksom, om man är helt nybörjare så kanske tre eller fyra gånger tre minuter kan vara en bra grej. Och så att man mellan joggar i en minut eller någonting.
Ja, för det är ingen idé att börja med för mastiga grejer heller. Att gå på någon sån där serie med att börja med 3 kilometer och 2 kilometer, 1 kilometer. Om man är nybörjare, det blir ingen bra kvalitet på. Utan det är bättre att hitta varianter som funkar. 3 minuter är långt också om man inte är van. Om man ökar tempot lite. Men det funkar rätt bra även för en nybörjare faktiskt. Så att,
men du själv då, springer du mycket i tröskelfart? Eller liksom gillar du att göra de här korta, snabba grejerna året om, eller?
Nej, men alltså jag varvar ju alltid. Jag kör ju väldigt mycket tröskel året runt. Och snabba intervaller året runt. Så att min drömvecka, både för mig själv och för mina kunder, det är att få in både och. Mm. För att de har olika kvalitet. Man behöver båda delarna tycker jag för att bli helt komplett i löpningen. Både har det där snabba övertempot med som är styrkelöpning. Det är som en styrketräning för kroppen på ett sätt. Man springer med fullt löpsteg och kraft. Och så den där snabbhetsuthålligheten som du får av tröskelträning. Du springer tekniskt väldigt bra, jobbar under lång tid, får jobba mentalt, blir väldigt stark i att hålla ett halvhögt tempo fast länge. Det är supernyttigt. Men jag ska säga att jag har mer ångest inför ett tröskelpass än inför ett mjölksyrepass. För att jag tycker att det är mentalt tuffare att ligga i det där halvhöga tempot länge.
Ja, okej, jag fattar. Förresten, hur mycket såna här tester gör du nu för tiden? Så här, mjölksyratester eller maxtester eller liksom, kör du med pulsklocka och sånt där? Eller?
Aldrig gör jag någonting sånt. Nej.
Och inga tester heller?
Nej.
Gjorde du det när du var aktiv? Eller lite aktiv?
Alltså på min tid, nu har jag blivit så gammal här, så det var inte lika mycket av det slaget. Jag höll ju på som allra mest där på 90-talet och det var liksom inte så mycket fokus på sånt. Det hände någon gång då och då för jag var med i olika projekt som förbundet hade eller några andra sponsorer stod för. Men nu är det betydligt mer fokus på sån här teknik och minsta detaljer i träningsupplägg och vad som är optimalt och så vidare. Så att det har hänt massor på den fronten och det märker jag även på motionärssidan att det är helt annat fokus även där. Motionärer är väldigt proffsiga numera i sitt tänk. Och det är på gott och det är väldigt kul att motionärer har steppat upp så och liksom är så intresserade av att göra rätt och tar hjälp genom att ta coachning och lära sig och läsa om massa träning och tekniker och så. Men samtidigt, i slutändan så är det fortfarande att du måste göra jobbet. Prio ett är att komma ut och träna och köra de viktiga passen och hålla kroppen skadefri. Ja. Där har du liksom fortfarande så simpelt är det fortfarande. Sen kommer de här tekniska grejerna upp på det och de kan vara jättebra som ett komplement, men de får inte ta över.
Nej, det är kanske lätt ibland att man tror att man kan köpa sig till snabbare tider genom att köpa rätt klocka och sådär. Vi får ju en stridström av frågor från er lyssnare in till den här podden, vilket ju är superkul. Och jag tänkte att vi skulle besvara 2 av de lyssnarfrågorna här och nu. Och den första frågan, den kommer från Gisela. Och hon är för det första då väldigt glad över att hon har hittat den här podden, och det är vi också, såklart. Ja. Och hon skulle ha tips på när man, som hon då, mest tränar med barnen och kompisar i olika konstellationer och en löpargrupp. Och dessutom så cyklar hon, åker skidor och styrketränar. Hur får man till det där med att hålla sig till en plan eller ett program? undrar hon.
Ja, det är ju det är inte det lättaste, men det låter lite som mitt liv också på ett sätt. Det kanske inte är alltid så viktigt att ha ett helt strikt program som motionär. Och då inkluderar jag mig själv. Jag är också motionär numera i den bemärkelsen att jag har faktiskt inget träningsprogram.
Du har inte det alls?
För mig själv. Nej, inte överhuvudtaget. Och det är just av den här anledningen som Gisela.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Beskriver att min träning, precis som för många motionärer, bygger på att man måste ta chanserna när de bjuds att träna och i olika konstellationer. Men det behöver inte vara så himla negativt heller, att det blir en stor variation, att faktiskt inte alltid ha ett helt strikt program. Ibland om man har ett stort mål, självklart, så kan det vara skönt att hålla sig till någon sorts plan och vad man behöver för att komma dit och så. Men det är inte så himla lätt att leva ett normalt liv. Det är ett elitidrottsliv, säger jag, att hålla sig strikt till ett program. För så, då måste man på något sätt ha ännu större förutsättningar att bara prioritera träningen. Men det som kanske är det viktigaste i det här för henne, det är väl att kanske lyfta in de allra, om hon nu har ett mål med sin träning eller löpningen, att hon vill nå något mål, att hon kanske lyfter in de allra viktigaste nyckelpassen och försöker få in dem i sitt tänk. Och sen det här, om det är med barnen eller någon kompisgrupp eller någon löpargrupp, på de här mindre, de här utfyllnadspassen, så kanske inte det spelar lika stor roll vad det blir, hur de blir och variationen där, men ofta är det så att det finns ett par nyckelpass som är viktiga. Om du ska springa ett maraton, då vet du att jag måste få till en viss mängd för att klara det loppet, för att tåla den längden i löpningen, eller jag vill bli snabbare på 5 kilometer eller 10 kilometer, då är det viktigt att ha några sådana intervallpass där du får upp tåligheten i tempo, om du vill nu göra en tid och så vidare. Så att kanske fokusera på att ett pass i veckan ska vara det och det. Och när kan jag få in det i så fall? Hur kan jag få in det? Kan jag komplettera det med ett pass med barnen? Kan jag springa lite med barnen och kanske förlänga det? Göra lite extra grejer efter? Det går ofta. Jag gör ju så när jag tränar med kunder ibland, att jag tränar först ihop med kunden, och sen så när det är slut där så har jag planerat in, och så bränner jag av några intervaller i mitt tempo direkt efteråt. Så jag liksom får ett fullgott pass, fast det är på annat sätt.
Och så då har kunden dragit, hoppas jag.
Ja.
Alltså, det är inte knäck i den här stacken. Nej. Jag ska bara köra lite extra här. Nej.
Det värsta är att det har hänt ibland att jag har tränat innan. Kört ett riktigt ordentligt pass innan. Och så har jag mött upp en kund som jag inte har tränat med tidigare. Och inte riktigt har koll på hur bra den är. Och så är den svinbra.
Aj då. Oj, oj.
Och springer fort som tusan. Och jag tänker det, att det ska vara som liksom en liten nervarmningsdel av mig. Och så har jag liksom stapplat hem och knappt tagit mig fram till bilen, för att jag har fått ett totalt maxpass ihop med en kund efter mitt eget pass.
Så. Men hur klarar du av att coacha då när, det liksom, när du tvingas maxa? Eller hur blir
den är jobbig. Det är det absolut svåraste, när jag känner att mina lungor piper och jag kan knappt prata. Och så ska jag liksom låtsas vara okej.
Du önskar att du hade cykeln med dig då?
Ja, det är därför jag är på cykeln oftast. Ja. Det är tryggare så.
Ja.
Nej, men så att jag har lärt mig oftast att jag ska inte köra ett eget pass direkt innan.
Eller
en
efteråt.
Kund, hellre efter, så får jag fylla på det jag orkar.
Men det är väl en bra grej. Och jag tycker ju liksom att jag ser ju många som kämpar med det här, att man har ett träningsprogram och så får man panik för att man inte lyckas hålla de här passen. Och jag tänker att det är lite kontraproduktivt, för då går man ju runt och känner sig misslyckad hela tiden för att man har andra saker som man ska hinna med.
Har du ett träningsprogram nu med eller?
Nej, jag har inte haft träningsprogram på väldigt många år. Utan jag gör precis så som du säger, att jag har nyckelpass som jag ska, om jag till exempel siktar på ett maraton, men då vill jag ha ett långpass som jag ofta springer på helgen, och sen så vill jag ha ett intervallpass av något slag under veckan, och sen så vill jag då kanske få in ett lugnt distanspass, eller om jag känner mig så här på G så kanske jag drar upp tempot lite på det, men jag springer inte mer än så. Och som har jag kortare lopp som jag tänker mig att jag vill springa, ja men då satsar jag lite mer på intervaller, och långpassen blir inte så långa. Så att jag tror att det är bättre att tänka så, för då blir man inte så stressad.
Och någon vecka kanske det blir så att det blir mycket på jobbet, eller barnen är sjuka, eller man får inte riktigt till den där exakta planeringen, utan man får ändra om lite grann. Men det blir inte lika dramatiskt, känner jag, om jag inte har den strikta planen att hålla mig till, utan veckorna blir lite olika. En annan vecka så finns det större möjligheter att kanske till och med lyfta in något extra pass där, eller man känner sig piggare så man springer lite fortare på som du sa, ett distanspass, för att det var läge för det. Så att,
men jag måste fråga en sak, eller vi måste lugna lyssnarna tror jag, för att jag hör ju väldigt många då som pratar om det här, att nu ska vi åka på så här skidsemester till Sälen eller vad det nu är, liksom Alperna. Hur ska det gå med min träning här? Jag ska ju springa maraton i framåt våren, och nu kommer jag ju missa 2 långpass för jag ska vara borta. Jag kanske inte ens kan åka på den här resan, för att jag vill inte missa. Och så ser jag ibland på Instagram hur de här stackarna plågar sig själva på löpbandet så här efter skiddagen, för att de ska klämma in de här passen. Och jag tänker att, kan man säga någonting till dem som stressar med det här? Att måste man verkligen ha den här, kan man vara borta en vecka?
Ja, absolut.
Eller 2.
Jag tänker mer så här, att ibland är det faktiskt nyttigt för kroppen att få en liten, vad ska man kalla det, återhämtning då? Eller, det är inte full återhämtning heller om du är ute och åker skidor hela dagarna. Gillar man åka längdskidor som jag gör, då byter jag ju ut min löpning helt under en vecka till längdpass istället.
Men om man åker slalom?
Och åker man slalom, då blir det ju liksom en benstyrka och liksom en aktiv vila då, om man säger så, från löpning. Och ibland är det faktiskt det allra bästa för kroppen, för då är du jättesugen mentalt och du har fått en typ av återhämtning fast du ändå har hållit igång. Så att en vecka hit eller dit, eller till och med två då, om du skulle vara borta, är inte hela världen. Det är till och med så ibland att har du varit förkyld en vecka och inte kunnat träna överhuvudtaget, så kan man få en liten extra återhämtning av det och en formtoppning. För det är inte så att det bara är att dunka på träning enligt program vecka efter vecka, månad efter månad, och så får man resultat, utan det, kroppen gillar när det faktiskt går lite böljande också. Att njut av semestern, kör på och kom tillbaka med full kraft istället. Och sen, det har vi pratat om tidigare, men det är ingen idé att tänka då att man ska innan och efter ta igen de här passen du missar. Att du, då kör jag två långpass veckan innan och två veckan efter, för att då får jag in allting och så tränar jag extra hårt där. Då är bara risken att man får ont någonstans eller går ner sig i botten och inte får ut någonting av träningen. Utan ta en vecka, låt den bara flyta på och njut istället, och så kom tillbaka och kör riktigt bra pass efter. Så att det där är...
Jo, men jag märker lite grann att det finns på sina håll, men det är nog lite ovanligt. Jag tror att det vanligaste är nog att de flesta är rätt chill, tror jag ändå. Men,
det tror jag. Och som sagt, känner man att man kan byta ut det mot något annat då, om man faktiskt tycker att längdskidor är härligt, eller om man nu vill gå och springa på löpbandet något litet pass bara för att rulla igenom benen, så kan man göra det. Men att inte hålla sig till sitt program när man är borta, det är liksom bara att slappna av.
Men jag tänker, om man åker till så här ett snörikt område, då är det ju mycket roligare att så här köra, typ ta stavar och kanske köra lite så här snöluftsintervaller. Det är ju superbra träning för låren.
Oj ja.
Älghufs i snö. Det är ju brutalt.
Ja, ju.
Är du sugen?
Jag har aldrig gjort faktiskt. Jag brukar skidorna på då. Längdskidor är ju drömmen. Jag älskar det.
Ska du åka Vasaloppet nästa år?
Nej, jag åker inte så mycket lopp faktiskt på längdskidor. Jag har ju åkt Vasaloppet, men då hade jag ett sånt år när det var drömförhållanden. Så att jag kanske ska stanna där. Jag kommer nog aldrig slå den tiden.
Nej, men jag åkte 2012. Var det då?
Ja, det var då jag åkte.
Ja, men då var ju, gick det jättefort.
Ja, det var ju världens glid.
Ja, nej, den kommer aldrig komma igen.
Nej, så att det är bara att landa i den. Men nej, men jag älskar framförallt längdskidor bara för träningens skull.
Då hoppas jag att Gisela känner sig nöjd med det utförliga svaret. Och så har vi en till lyssnarfråga som kommer från Nana, eller Nanna, jag vet inte hur hon uttalar det. Och hon säger då att det här är hennes favoritpodd. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Hon löptränar då framförallt, och åtminstone under sommarhalvåret. Och vinterhalvåret är det en aning mindre. Då sätter jag in ett par tre gymnastikpass i veckan istället. Till exempel body attack, body pump och fat burning. Oj. Det låter som en sån här 90-tals aerobics-klass. Kul att den kommer tillbaka.
Ja, det finns mycket träning numera. Olika slag.
Hon lyssnar även slaviskt på min andra podd, Maratonpodden. Det är ju fantastiskt kul. Till frågan. Jag har löptränat i många år, upp till 50-60 kilometer per vecka, och min kropp mår bra. Jag har gått två löpskolor för att finslipa tekniken, och i den ena så fick jag goda råd och hejarop för det jag tränar. Men i den andra blev min löpstil helt ratad. Jag lyfter mina knän för lite, rumpan hänger och jag stiger ner för mycket på hela foten istället för på tå. Jag blir ingen bra löpare med ett sådant steg. Och hon blev alltså helt paff av detta. Hon mår ju bra i hela kroppen och hon är snabb. Och var ändå snabbast och uthålligaste löparen i båda löpskolorna. Men fick ändå mycket skäll och ska nu öva på sitt löpsteg. Och hon undrar då, kan man lära gamla hundar att sitta? Och är mitt löpsteg skadligt på något vis?
För det första måste jag säga att den där andra löpskolan låter helt absurt. Att få skäll, den låter inte inte som något som jag min stil att jobba med. Jag
brukar du inte skälla ut dina
skäll, tycker jag aldrig. Nej, men det här är faktiskt jättespännande, Petra, att prata om. För att det här med löpteknik, det är väldigt mycket prat om det. Och det är olika, precis som med träning, det finns hur mycket olika tänk kring det också. Hur mycket man ska lägga på det som motionär och vad man kan göra med sitt löpsteg för att bli bättre. Det svåra med det här med när det blir för mycket teori och är att det går inte. Det här, nu är det Malins löpteknik tänkskola här. Så att det får man ta för vad man tror på. Men det är så här att alla är ju byggda olika, rörelsemönstret är olika och vi är individer som det går inte att knäcka loss alla delar i en och alla ska springa likadant oavsett vilken löpskola du än går i. Utan min teori är att man utgår ifrån sitt eget grundläggande rörelsemönster. Någon pendlar med armarna lite mer utanför kroppen än andra. Någon har lite mer tajtare in på. Någon har ett kortare steg, någon har ett längre steg. Och vissa har långa ben, andra har korta ben och så vidare. Och sen är det självklart hur bra tränad man är. Men det här med löptekniken, att du kan inte ändra om hur mycket som helst. Vilken skola du än går i. För att det tar mer energi än vad det ger. Att ändra hela dig till det perfekta löpsteget enligt någon skola. Om du inte har det i dig, om du rör dig på ett lite annat sätt som inte är helt perfekt enligt det här, så kanske inte det är så himla hemskt. Utan det finns några grundläggande saker i löpteknik som man absolut kan jobba med oavsett vem man är. Och det är framförallt, som jag lär ut, hållningen. Överkroppen, att man inte får ett tapp i mage och rygg, för då kommer höften mer i ett insittande position och så tappar du tyngdpunkten.
Just det
är liksom ett och sen att det ser lite olika ut från person till person, det kommer alltid att göra. Men att man liksom alltid tänker på att ha en fin hållning, mage och rygg på plats, höften på plats, då kan benen jobba på ett trevligare, effektivare sätt. Sen är det ju det här med knälyft och fotisättning. Det beror ju helt på vad det är du ska springa. Ska du springa ett maraton eller ska du springa 100 meter fort på en intervall? Det är väldigt olika hur
Absolut.
Du sätter i foten och vilket knälyft du har. Så att det är också, det går inte att generalisera och säga bara att du har för dåligt knälyft. Det beror helt på vad är det du springer. Och hur sätter du i foten i olika när du ska orka länge. Då måste man springa lite mer ekonomiskt på foten för att orka. Mer mitt på foten, vila, vader. När du ska springa fort, effektiva sättet att springa fort är att komma fram på foten lite mera för att få ett kraftigare frånskjut och lyfta knäna lite mer. Och då kan man jobba lite med olika löpteknik i sig själv beroende på vad det är du håller på med just då. Om det är en intervallträning eller om det är långdistans.
Men jag tänker så här att den här tjejen verkar ju ha hållit på ett tag med löpning, och om inte hon har drabbats av skador på grund av sitt löpsteg, så ser ju inte jag varför hon ska hålla på och laborera med sin löpteknik bara för att en coach säger att det inte är snyggt. Alltså, jag tycker jag ser väldigt mycket löpare på elitnivå som har väldigt varierande löpstil. En del flaxar med armarna, alla salkaj, och liksom vissa ser ut som att de som sitter ner jättemycket.
Fast, och andra springer lite för spänstigt och någon har finns
en del lutar sig bakåt.
Kenianer på världsnivå som fladdrar lite oekonomiskt med överkroppen och ser lite oskolad ut. De har inte gått någon löparskola, men de har sprungit hejdlöst mycket i sitt liv och är duktiga. Och Paula Radcliffe, som har världsrekordet på maraton, han sprung på 2:15 på maraton.
Det är rätt fort.
Rullade med huvudet så det såg ut som det skulle lossna när hon sprang. Men det var hennes sätt att springa, och det hade nog varit värre för henne att ändra den stilen. Men så jag tycker faktiskt att Nana inte ska bli för nedslagen av den här andra löp utbildningen eller coachningen hon har fått, att hon, för att det viktigaste är ju att någonstans så är det att springer du löptekniskt okej, det är ju för att du inte ska bli skadad.
Exakt.
Att du inte ska göra illa dig och att du kan träna så mycket som du önskar.
Precis.
Och sen låter det ju som att hon faktiskt dessutom springer rätt mycket och springer dessutom fort.
Ja.
Så att stå på dig, Nanna, det är inget att fokusera ihjäl dig på, utan träna på som du gillar, och sen det här med att ändra utifrån sig själv.
Mm.
När du springer fort, en kort intervall, upp med knälyftet lite mer, fram på foten och dra på med armpendeln lite mer. Och sen att det kommer se olika ut när du springer, Petra, eller Nana, eller jag, eller någon annan. Det kommer aldrig se likadant ut.
Men vi har ju olika fysiologiska förutsättningar, som du säger. Du har, Malin har ju långa ben. Jag har lite kortare ben, man kanske har liksom annan längd på överkroppen, armarna är olika långa, eller jag menar, om vi tar Anders Salkan som är van att han flaxar med armarna, hans dotter som springer och tävlar mycket,
jag tror, och är superduktig,
och som är superduktig, hon gör ju exakt samma flax med armarna som han, så jag menar, det kanske är någonting i liksom, som ligger i generna, men det verkar ju fortfarande funka
att det går att springa väldigt bra. Och som sagt, även om du och jag, Petra, skulle stå bredvid varandra och få exakt samma instruktioner, att nu ska ni springa 100 meter med bra löpteknik, tänka på knälyftet, komma fram på foten, dra med armarna, så kommer inte det se likadant ut. Men utifrån sig själv, att ändra någonting, att veta att nu kan jag göra det bästa av mig här för att få ut så mycket som möjligt av den här löpningen. Och så ska man springa lite längre, får man koka ner det här och bli lite mer ekonomisk. Och så bara hitta en stil som känns naturlig också. För det ska man springa och hela tiden tänka på att ändra saker som känns helt konstiga. Det man som sagt alltid, som jag tycker man ska tänka på som prio ett, är att aldrig tappa hållningen.
Nej, just det.
Upp med överkroppen, stark hållning. Ni ska vara snygga när ni är ute och springer. Fin, stolt hållning. Där har ni massor. Det är det allra viktigaste i löptekniken.
Man behöver inte se ut som kloner av varandra däremot. Eller som kloner av den här löpcoachen. Det känns som att, om jag får generalisera lite, så tror jag att den första löpledaren verkar du vara så här, någon som kanske är mer skolad, eller som har sett många löpare och förstår att det varierar. Den andra verkar vara lite så här endimensionell. Så,
teoretiskt. Teoretiskt så kan man peta i väldigt mycket med löpteknik och vinklar och isättningar och hållningar och allting. Men när man kommer ut där i skogen och framförallt blir trött, så är det väldigt svårt att peta i varenda liten vinkel i allting i kroppen. För det kommer aldrig funka, utan då måste du hitta en känsla plus ett tänk. Framförallt när du blir trött. Vad händer nu? Nu börjar jag säcka ihop. Jag kan räta på mig. Jag kan få fram höften igen. Jag kan dra på lite mer med armpendeln för att hjälpa till med knälyftet som har börjat tappas för jag är trött. Göra små saker i sitt huvud som gör att man ändrar sig själv till det lite bättre, men sen att det ser lite olika ut, det kommer alltid göra, så det är bara att köra på.
Ja, men precis, och bara för att avrunda, så jag måste bara ta upp en grej som du och jag, Malin, har pratat om, och det är det här med att på en del utbildningar när man utbildar löpcoacher, och även när man ska så här kolla in sina adepter som man har, så kanske man ber dem, ja, men kan du springa så här 20-30 meter framför mig, så ska jag filma dig, sen ska du få feedback på ditt löpsteg. Det gör man ju ofta. Men då är man ju inte trött, så att det är ju inte ett naturligt löpsteg, tycker jag, utan det är ju ett löpsteg som du kan hålla kanske under några hundra meter, men sen kommer du ändå falla tillbaka i din så här grundlöpstil som du är omedveten om, som ändå är din riktiga löpstil. Så att ska man kunna göra en korrekt bedömning av en persons löpstil, så måste du ju ändå se den under en längre tid.
Ja, och det är därför, det är så jag jobbar med löpteknik med mina kunder, att jag kör inte några sådana 20 meters löpningar när de är pigga, fram och tillbaka, nötande och videofilmar, utan vi gör massa övningar för att de ska få rätt hållning och rätt spänst innan vi börjar, och dessutom bygger upp kroppen så att de orkar hålla det här bättre och bättre. Och sen springer vi intervaller. För det måste utsättas i det läget när du blir trött. Det är då man verkligen kan se vad kan den här personen jobba med. Mm. Många springer helt okej. Mm. Riktigt, riktigt okej när de är pigga. Men, fast på olika sätt.
Ja, och, sen.
Och sen händer det grejer. Ju sämre tränad du är, desto snabbare händer det förändringar. Och då händer det olika saker hos olika personer och då kan man plötsligt bli lite mer individualiserad och säga att Petra, du behöver jobba mest med din hållning när du blir trött eller vad det nu är. För att det där tappar du det mesta i din löpteknik och det gör att du tappar tid.
Mm.
Och så fokuserar du mest på det. Och så utsätter man sig för den här löpningen när man blir trött. Och det är där man kan få den korrekta feedbacken, tycker jag, i löpteknik. Än att nöta en vinkel i foten när du pickas på 20 meter.
Fine tuning. Nej, man ska springa för verkligheten och inte för Instagram.
Så. Sen ska det vara härligt. Du ska hitta den där flowet när man känner att wow, nu springer jag bra.
Mm.
Sen om det ser lite halvknasigt ut, om någon tycker det, men man känner att man får med sig farten.
Mm. Ja, men exakt.
Då är det bästa, tycker jag.
Ja, men precis. Så är det. Jag hoppas att du, Nana, är nöjd med det här svaret. Men löpteknik är någonting som vi måste komma tillbaka till, tror jag, i framtida avsnitt. För det känns som, det är väldigt många som undrar där. Man är lite osäker så.
Annars får Nana höra av sig till mig, så ska vi ta ett intervallpass och löser vi det här.
Ja. En av den här poddens största sponsorer under det här året är sportmärket Asics. Och vi är många som springer i någon eller några av deras skomodeller. Den här gången har jag tagit med mig ett par frågor från er lyssnare hit till Asics showroom i Stockholm, där jag nu befinner mig tillsammans med Mikael Magnusson.
Tack så jättemycket.
Du har ju varit med i den här podden förut, men kan du fräscha upp minnet? Vad är det du gör på Asics?
Jag jobbar som product merchandiser och det innebär att jag tar ut ett sortiment som vi ska jobba med för Skandinavien och Benelux gällande modell och färger av modeller också.
Då är ju du en helt rätt person att ställa den här frågan till. För det kom in en fråga från Staffan Dahlgren som då undrar varför utbudet av lätta och mer tävlingsinriktade skor är så skralt på den europeiska marknaden då, om man jämför med andra skomärken. Varför är det så?
Ja, jag kan inte svara på när det gäller de andra skomärkena, men när det gäller oss så vi har faktiskt rätt så svårt att nå ut med våra lättviktsskor. Jag ska vara självkritisk och säga att kanske sista åren så har inte utbudet varit jättestarkt från oss. Men när vi nu lanserar rätt så mycket nya modeller för våren 18, så vi har svårt att hitta butiker som egentligen vill satsa på speedkategorin, där vi vill egentligen komma in och vara en stor spelare och där vi ändå kommer ifrån från början.
Men alltså, rädda, menar butikerna att folk kommer att så här, bli avskräckta för att handla skor om det finns för mycket av den här typen av skor? Är det så man ska fatta det?
Nej, det tror jag inte, utan det är snarare en ekonomisk liksom, syn på det. Om man tittar som generalisterna idag, de här stora kedjorna vi har att jobba med, de vet vilka skor de säljer stora volymer av, och har de en skomodell från oss där de vet att varje butik säljer 300-400 par, och sen köper man då in en lättviktssko som man kanske då köper 24 par av och bara lyckas sälja man kanske säljer 5-6 par, och sen så vet man att ja, den här måste vi rea bort, och då är det också väldigt begränsat med hur mycket man kan rea bort, för att de har inte riktigt den löparen som kommer in i deras butiker som är ute efter de här racingskorna. Så att egentligen de butiker vi har att jobba mot, det är ju Löplabbet, det är Runner Store, de här specialistbutikerna för att nämna några, ja, Löp och Sko, det finns massor egentligen, men, eller massor och massor, men det finns i alla fall ett 15-tal i Stockholmsområdet. Men sen är de lite spridda ut över landet. Men det är fortfarande för få egentligen för att kunna täcka behovet av speedskor.
Mm. Ja, men jag förstår. Så det var egentligen min nästa fråga där. Att om man vill ha tag på de här skorna i alla fall, vad gör man? Om man nu inte bor i Stockholm, men man bor någonstans helt annanstans.
Det är ju faktiskt lite svårt som du säger. Jag menar, dels får man vända sig till våran hemsida och sen så vet jag några av de här löpspecialisterna jag nämnde har ju hemsidor. Men problemet är ju såklart att vissa av de här modellerna så kategoriserar vi dem som platinumprodukter. Att vi vill bara sälja dem fysiskt på de bästa löpbutikerna. Och det innebär också att du kan inte hitta dem online på alla butiker utan... Du måste ha en speciell butik egentligen för att kunna få in det sortimentet. Och det är väl också för att vi känner att det här är så pass speciella skor så att många vill, eller vi vill att många ska pröva dem fysiskt och inte bara köpa grisen i säcken om man säger så.
Men är det så då om man tittar på de här stora sportkedjorna att det är bara ett så här, väldigt begränsat urval av skor från er som man vet att folk köper? Ska man tolka det så?
Ja, men så kan man tolka det faktiskt. För att det är ju så att de har ju också en skyldighet att generera vinst till sina ägare. Så att de tajtar ju till det. Så de köper egentligen in de produkterna som de vet att de kan avyttra väldigt snabbt. En snabb omsättningshastighet på. Och det har man idag inte på speedsko generellt.
Så ditt råd då, om man lyssnar. För jag gissar att ganska många som lyssnar på den här podden i alla fall. Är ju ute efter tävlingsskor. Kanske när man springer intervaller och springer lopp och sådär. Vad ska man göra? För jag vet att till exempel Asics, det är ju lite så här trixigt med storlekar också. Mm. För ibland kan det vara så att man behöver skicka fram och tillbaka några gånger. Och så ska man dessutom då hitta en butik där som har de här skorna. Vad har du för att säga till de personerna som är sugna på de här skorna?
Jag tycker att man ska söka upp de här specialisterna på deras hemsidor. Det är där man måste leta. Det är där man får börja leta. Man kan också passa på e-anslutning till stora event som Stockholm Marathon. Där hittar man produkter i våra monter.
Där kan man gå och shoppa alltså?
Där kan man shoppa, absolut.
Okej, ja, men då hoppas vi att Staffan blev nöjd med det här svaret. Och så går vi på nästa fråga som kommer från Magdalena. Och hon skriver så här. Hej, jag har tidigare köpt Asics-modellen Nimbus med extra smal läst, så kallad 2A. De har passat mina fötter helt perfekt. Men nu verkar den lästen inte finnas kvar på Nimbus-skon längre. Finns det någon möjlighet att Nimbus kommer tillbaka med 2A-läst? Jag vet att Cumulus finns i 2A, men de är inte lika sköna och dämpade som Nimbus. Vad kan du svara på det här?
Ja, jag kan inte se jättelångt i framtiden, men jag kan se till hösten 2018 och det ligger inga Nimbus 2A planerade i produktion i hela Europa. Jag kan inte se globalt, men jag kan se i Europa så finns det faktiskt inte. Jag tror att det är helt omöjligt att hitta det globalt 2018. Det är ju någonting man omvärderar och utvärderar hela tiden, men just nu, vi säljer alldeles för lite av smalläst och vi har idag bara Cumulus att kunna erbjuda i Sverige i smalläst för våren. Nej, vi har GT2000 en pronationssko också, ska jag säga.
Okej, så att det är Cumulus då som återstår här för Magdalena?
Ja, det är det. Den kommer göras om för hösten 2018, så jag hoppas att hon kanske tycker bättre om den modellen. Men annars generellt så är det en av våra topp tre bästa skor som vi säljer otroligt stora volymer av.
Jag förstår, men då hoppas vi att Magdalena i alla fall blev nöjd med det här svaret. Och jag är också lite nyfiken på som avrundning här, lite grann om hur Asics tänker när de tar fram nya skomodeller. För att vi har till exempel varit med om att Mnosa är ett exempel på en sko som såg lite annorlunda ut tidigare. Och sen så gjorde man om den och så blev det som en helt ny sko. Mm. Kan du säga någonting om det? Hur liksom tänket går där borta på headquarters?
Jag tycker vi har blivit, ett tag så kände jag liksom att vi var väldigt, vad ska man säga, vi var väldigt sugna på att visa vad vi kunde göra genom att visa upp så mycket teknologi som möjligt utan egentligen att tänka på vad är det för slutkonsument vi inriktar oss på. Idag så jobbar vi ju helt annorlunda så som man ska göra. Vi gör ju stora undersökningar, kollar ut marknaderna, vad är det som folk efterfrågar, vad är det som saknas egentligen på marknaden. Och det är ju liksom end consumer, det är slutkonsumenten som vi måste börja, det är där vi måste lyssna. Vad är det som behövs på marknaden. Just nu kan jag säga att det är otrolig fokus på mellansulor. Och det är framförallt för att man fortfarande vill jaga ner vikt på skorna. Och det är den största vikten det hittar idag fortfarande i mellansulan. Och sen så vill man ändra karaktär på mellansulan. Man vill ha lång livslängd, man vill ha bra stötdämpning, man vill ha att den är lite mer bouncy. Det ska man med lite mer hjälp av mellansulan, lite mer fart. Så att det är där vi fokuserar jättemycket på just nu, ska jag säga.
Jag måste bara avslutningsvis fråga. Så sen jag fick på mig de här Dynamis så har inte jag velat springa i någon annan sko. Så de har blivit sjukt slitna. Alltså de sitter som ett smäck och alltså jag får inte ont i fötterna när jag springer. Det är en magisk sko helt enkelt. Säger jag faktiskt bara redan helt spontant så. Kommer det komma fler skor med den här typen av teknologi framöver?
Jag ser inte att vi kommer ha ett bredare utbud, men vi kommer ha kvar de modellerna som vi har börjat med BOA-systemet. Så att Dynamis kommer en uppdatering av, så att det kommer en helt ny ovandel på det med BOA-systemet som ser fantastiskt ut.
Har du hört samma sak från folk som har testat det här, att de inte vill ha någon annan sko?
Absolut. Jag har hört verkligen att man är superglad och det är verkligen lovord ute på marknaden på den modellen.
Ja, och hur är det förresten med den, Dynamis? Den får man tag på så här lite mer specialiserade butiker också, eller hur funkar det?
Den får man kika på lite mer specialister på då för att hitta. Så att, men den finns ute.
Jag kanske ska starta en webbshop.
Ja.
Kanske det. Du, Mikael, stort tack för att du hjälpte till att rätta ut lite frågetecken här.
Varsågod, det var så lite.
Vi hinner inte mer idag tyvärr. Vi måste avrunda. Vi kan väl i alla fall säga att det här vi pratar om, att du ska springa en halvmara nästa år, det är ju en halvmara i Prag. För vi ska ju resa dit tillsammans med Resia.
Ja, det ska bli så roligt.
Vår första gemensamma löparresa. Och platserna gick åt som smör i solsken.
Ja, redan också. Det är ju faktiskt ett antal månader dit. Och det här är ju vår lilla test på. Vi har ju tänkt att köra lite mer sånt här i framtiden. Och det här var ju en väldigt härlig start på det.
Ja, men verkligen. Alltså superkul. Det gick verkligen jättefort. Så bara blev det helt fullbokat. Så vi är oerhört glada för det. Och ni som inte fick plats, ni får hänga på nästa gång helt enkelt.
Ja.
Ja, vi kommer tillbaka förhoppningsvis. Och jag håller på att hämta mig från en förkylning. Och ska försöka hitta motivationen igen här för att klara mig genom vintern. Men stort tack för att du lyssnade. Och det var väl det hela.
Ja, vi ses. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.